en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel.
I vanliga fall, annars, så är det ju så att när man ser regn utanför sitt fönster så känner man, åh nej. Men när man såg regnet på Zandvoort under den här F1-helgen så kände man bara, åh ja, yes. Eller?
Ja, det tror jag vi alla gjorde det, utom en av våra följare faktiskt i blogg och även F1 Live. För han hävdade med bestämdhet att han... dansade en regnstepp,
ja,
konstant. Och till slut så var det nästan så att han undrar om han dansar för mycket.
Jaha, regn, alltså en stepdance som Riverdance-gänget.
Precis, för att få det att regna. Och till slut så fick jag kommentar att han började vara orolig för att han dansar för mycket.
Ja, för den här helgen så var det ju fantastiskt vilken action och vilken racing det skapade med att det regnade, och så regnade det inte lite, och så torkade banan upp, och sen var det helt blå himmel, och sen var det spörregn igen.
Ja, men det där är ju så otroligt typiskt för den delen av Europa. Jag har ju inte bott i Nederländerna, men jag har bott i Tyskland, i ganska nära Nordsjön. Alltså det var ändå 20 minuter därifrån, kanske en halvtimme, lite beroende på vilken väg man tog. Men det jag vet att jag var så frustrerad över de första åren när vi flyttade dit, det var att så fort du hade hängt ut tvätten så visste du att det skulle börja regna. Och när du tog in tvätten så var det strålande väder. Så det var, oavsett var, vilken tid på året som man har, så det enda man kan vara säker på, det är att det kommer att regna någon gång under dagen. Gärna vid ett par tillfällen. Och ofta i lite så här halvkorta vrålskurar i typ en kvart, 20 minuter. Och det var ju precis så som det var den här helgen, så jag kände mig nästan som hemma.
Ja, för det var ju verkligen så att samtidigt som man i en kurva fick se då att det var knallblå himmel, så såg man en översiktsbild på hela området där ut längs med havet, att det var liksom knallmörka moln, och man bara såg hur molnen bara tömdes på vissa platser, och så visste man att okej, det här kommer snart till banan alltså, och nu har det precis torkat upp här och alla har slängt på samma däck för att nu är det torrt, men sen kommer det påverkas. Så det var riktigt roligt ur den aspekten ju.
Jo men vädret har ju är ju en faktor i Europa, och framförallt under den här tiden, och jag kan tycka att det är faktiskt en ganska charmig faktor ändå, för det ställer ju till saker och ting. Sen i slutändan har vi samma vinnare som alltid på den här banan. Men ja, någonstans så ger det ändå... Det gör ju att man måste vara på tårna hela tiden, utom den här lilla pausen när det blir rödflagg. Men annars måste du verkligen ha koll, och det gäller ju alla som är inblandade på något sätt.
Nordsjön är alltså den sjö då som ligger, eller sjöhav, som ligger då mellan Sverige, Danmark, Norge och den östra sidan av England.
Precis.
Eller hur? För där går Nederländerna och Belgien och hela faderullan upp i de södra delarna av England, eller de brittiska öarna. Jag har ju bott på Irland, va? I Galway. Och det är på irländska västkusten. Det här, jag måste ha dragit de här regnstoriesarna förut i den här podden, men det har gjorts 77 avsnitt nu, så man börjar bli lite liksom snurrig i kolan om man har dragit samma gamla stories förut. Det må ha hänt. Men där hade jag ju alltså... Jag tror att det är den platsen där det regnar näst mest i hela Europa. Kanske hela världen, om det är så att Bergen är den platsen i världen där det regnar mest, i Norge alltså. Galway ska tydligen vara tvåa. Och där var det ju så att... Alltså på samma sätt som du säger, att man, om det är en sak man vet om den platsen du pratar om, Nordsjön där, så är det att det regnar varje dag. I Galway så var det ju så att jag cyklade ju överallt, apropå nederländsk racing och att man cyklar i Nederländerna. Men jag cyklade ju överallt, och under då de 3 månaderna som jag hann bo där innan covid kom och liksom gjorde kaos med världen och livet, så var det ju så att oavsett om jag var inne i liksom på, jag var där och pluggade sportjournalistik, och så oavsett om jag var liksom inne i affären och handlade i 25 sekunder eller om jag satt på en lektion i 2 timmar, så var alltid min sadel blöt när jag kom ut för att sätta mig på den. Även om det var knallblå himmel när dagen började och det såg ut som att oj, det här kommer bli den finaste dagen i mannaminne, och framförallt den finaste dagen någonsin i Galway, så kom man alltså ut där och så var sadeln dyngblöt. När jag spelade golf i Galway så fick jag 4 olika väder på 4 olika slag. På utslaget på ett par 4 hade jag supersol och knallblå himmel. På andra slaget så hade jag, då liksom började molnen hopa sig och det var vindstorm. Tredje slaget, hagel, och sen när jag puttade i hål så var det spöregn.
Ja. Men det låter ju som Flensburg. Jag får tänka på den här gamla, min farfar början av 1900-talet spelade ofta en låt som hette typ Gamla Nordsjön. De svallar och brusar. Det kändes lite så.
Vad är det för låt då? Gamla Nordsjön som svallar och brusar?
Ja, men du som är musiker borde väl veta det. Harry Brandelius.
Ja, det är rejäla krav på alla Sveriges musiker att ha koll på alla Harry Brandelius låtar.
Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång.
Nej, min farfar födde i början av förra seklet, som ofta gillade den låten.
Harry Brandelius är ju då, för den som undrar, kanske är det så att vi har några yngre lyssnare som inte har växt upp med Harry Brandelius, som har kommit till oss via Drive to Survive och tänker, vad är den här Harry Brandelius? Utöver då superhitten Nordsjön, så har han faktiskt gjort Med en enkel tulipan, Harry Brandelius.
Med en enkel tulipan på bemärkelsedan, jag har den äran, jag har den äran att gratulera.
Ungmön på Kärringön har gjort också.
Den allra vackraste lilla ungmön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön.
Kärringön har jag faktiskt varit på.
Men det är väl Göteborg det?
Ja, det är utanför Göteborgskrokarna.
Mm. Nordsjön, vet du.
Fin plats. Du, ska vi prata om regnet på Sandfort istället för regnet i Flensburg och Galway?
Det tycker jag verkligen. För att det är en helg som har varit så otroligt mycket att prata om ändå, även om regnet hade en väldigt, väldigt viktig roll. Framförallt tycker jag att den hade en väldigt viktig roll under lördagens kval. För det som var intressant tycker jag är ju hur ett team som Williams plötsligt i de här mixade förhållanden, de här upptorkande förhållanden, kör in 2 bilar i Q3. Sen blev det ju lite för mycket för Logan Sargeant, som inte klarar av att inse att det är ju grymt att jag är i Q3. Nu ser jag till att hålla bilen på banan, för tar jag allting annat än plus 10 så är det bra. Istället så kraschar han, vilket antagligen ställde till lite spöken i hans eget huvud framöver. Men jag tycker att där ser man också vad den här typen av förändringar i väderleken och förhållanden gör.
För det var ju så här att vi hade ju en asfalt på Sandfort som var blöt och sen som torkade upp på ett visst ställe, så att det var svårt att veta, ska man köra på soft, ska man köra på intermediates, ska man liksom, ja, man fick anpassa det under tiden baserat på hur det här regnet betedde sig, vilket var mycket roligt. Men jag tycker det är kul att just med Williams, alltså Alex Albon har ju visat det förut att han kan köra bil, och Williams har ju börjat visa det vecka efter vecka att de är en bil att räkna med i de högre regionerna när det väl passar dem ju. Sen var det ju så, Sargeant har ju liksom, alltså Logan Sargent har ju pressen på sig. Det var mycket, mycket snack och fokus innan på att nu är det dags för Logan Sargent att leverera efter det här sommaruppehållet. Och att så här, ja, nu har han fått en halv säsong på sig. Det börjar bli dags att man ska kunna se det här i protokollet också. Att det här är en förare värd att satsa på. Och det är precis vad han gör när han tar sig till Q3. Men det är lite som så här, i och med att det är första gången han tar sig dit. Han är där och nyfiken under hela säsongen på hur är det egentligen att vara i Q3? Så kommer han dit, nej, inget för mig, crash, pang. Och sen var det tack och hej till honom. Samtidigt som Albon återigen gör succé. Och med 8 minuter kvar av Q3 så var det faktiskt så att Williams var 1-2 med Albon Sargent.
Jag noterade ju det, men så tänkte jag att 8 minuter, det hinner hända väldigt, väldigt mycket på 8 minuter. Men det som är intressant tycker jag med Williams, det är ju dels att så ställer de ju in bilen för att de ska vara med på lördagen. För det är deras chans till söndagen. Och dels så känns det som att James Vowles har gjort ett otroligt jobb i det här teamet med att strukturera upp det, med att hitta ett system som fungerar för hur de ska jobba för att nå någonstans. Alltså, kontinuerligt ta steg framåt. Och dessutom så är det intressant att se hur Albon har tagit sig tillbaks, och på något sätt så har man lyckats glömma bort att han faktiskt fick sparken från Red Bull. Det är på något sätt som att han har en andra karriär nu, för det som han gör nu värderas högre än det som han gjorde in till Verstappen. Och nu blir det lite problematiskt för Sargent, för att det är inte bara så att han är amerikan och han är nykomling och han har en kollega som tar poäng, utan det sitter ju en testförare i det där teamet som heter Mick Schumacher som kommer från Mercedes. Och Mercedes vill ju väldigt gärna ha in honom någonstans, och det gör ju att den här pressen ökar. Och då behöver ju en sån förare som Sargent att tänka, shit, alltså, nu är jag i Q3, men min konkurrent här i Q3 heter inte Max Verstappen. Min konkurrent här i Q3 är min egen kollega. Det är honom jag ska försöka ta mig på. Och om han, alltså han måste ju på något sätt sänka sin egen jätteribba för att visa förbättring. Det har James Vowles också varit tydlig med. Han vill ju se förbättring från Logan Sargent. Så han sänker sin förväntning och inte tänker att jag ska ta pole, utan han tänker att jag måste ta det lite för lite för lite för lite för att närma mig Albon. Albon har ju kunnat köra en hel säsong nu egentligen utan press och kör in på en plats 4 i startuppställningen, medan Sargent går därifrån med en krasch.
Mm. Och krascha gjorde han även i racet som vi ska komma till sen. Men det är precis, det är kul som du säger där med att man har glömt bort. Jag tycker inte man har, eller jag säger så här, jag tycker inte att jag har glömt bort Alex Albon, att han blev kickad ur Red Bull. Men däremot tycker jag det känns som att han är en ny up-and-comer igen, som du säger. Att han är liksom en ny talang som bevisar sig här på F1-scenen, vilket gör att folk får upp ögonen för honom. Fast man redan har fått det en gång tidigare. Men det är ju återigen så att han överpresterar väl, eller? Med en fjärde plats.
Ja, men det tycker jag att han gör. Och sen är det också, han kan ju verkligen dra nytta utav de förhållanden som var den här helgen. Så just de här mixade förhållandena, det passar ju dem. Sen är det ju också, tycker jag, tydligt att Williams har tagit steg framåt, medan andra team i den bakre regionen inte alls har gjort det. Haas, Alfa Tauri, Alfa Romeo, de har ju tappat i förhållande till Williams som faktiskt har klivit framåt, mycket med hjälp av Alex Albon. Och det känns lite just nu, tycker jag, som att Albon och Williams är en bra fit också, att de passar bra ihop, att de jobbar och utvecklar sig tillsammans, vilket jag tror passar bra för Albon, för egentligen tror jag att han var lite för ung för att ta den rollen hos Red Bull som han gjorde där. Och han är inte den enda som har åkt på stryk av Max Verstappen och flygit ut ur det där teamet. Det har ju, Gasly har också gjort det. Ricciardo själv flydde ju när Verstappen kom. Så att han hade kanske behövt lite mer tid att växa in i det där. Nu har han fått de där åren, han har tagit de där smällarna och fått en chans till. Och det ska han vara oerhört tacksam för det är inte många som får.
Nej. Vad är det som gör att det blir en så bra match då, Williams och Alex Albon, om jag får fråga? Kan det vara så att de har en bil som är snabb framåt, vilket gör att det är lite däckslitage, samtidigt som Albon är väldigt bra på att behandla däcken på en sån bil, om man tänker på när han körde i Australien och körde ett par däck hela racet och bytte på sista varvet, och många gånger att han kör långa sprinter?
Ja, men jag tror också att en anledning är att de är på rätt ställe i livet. Alltså, James Vowles har tagit över det där teamet, det gjorde han strax inför säsongen, och han har börjat bygga någonting. Alex Albon har varit på toppen, fått en smäll, åkt ur Formel 1, fått en ny chans till liv egentligen när han fick chansen efter George Russell i Williams. Och så har han tagit den, och de är på något sätt på samma ställe. Jag tror inte att det hade varit samma fina match om det hade varit Russell för 3 år sedan. Nej, förlåt.
Eller Alex Albon.
Albon för 3 år sedan. Men vi såg ju också när Russell körde i Williams så funkade det också bra. Alltså, de har ju haft, det är liksom inte alla som har varit Latifis i Williams liksom, utan det har ju faktiskt funnits förare. Bottas var också en förare som funkade jättebra i Williams, även om det var ett annat styre i det stallet på den tiden. Så jag tror egentligen att det mycket har att göra med att man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Sådana saker tror jag är viktiga. Nu låter jag otroligt filosofisk, men jag tror att det är just det där med...
Filosofisk, inte otroligt filosofisk. Nej. Där har du en bit kvar. Harry Brandelius filosofisk, det är en bit kvar dit.
Ja, men då så, var bra. Nej, men jag tänker att jag tror att det där är... Och sen så James
Ungman var... på kärringen. Det är filosofi.
Det är filosofi.
Nej, men... Och poesi.
Just det här, det är rätt tid på rätt ställe. Och det är ju så otroligt viktigt i Formel 1. Vad hade Jenson Button varit om han inte hade råkat vara i Braun ett visst år? Ingenting.
Mm. Och några andra som i alla fall i kvalet fortsätter vara på rätt ställe var McLaren, som återigen var fina. Nu gick det inte som de hade önskat i racet, men i kvalet så visar de i alla fall att de har det fortfarande, va?
Det tycker jag. Definitivt, man kan säga. De förväntas komma med en ytterligare uppdatering här framåt Monza och Las Vegas för de snabbare banorna framöver. Så det blir spännande att följa deras utveckling, tycker jag. Vi pratade väldigt mycket om McLaren faktiskt förra veckan, så jag tycker vi kan lämna det där. Men det känns ändå som att det är på G.
Det kanske blir några sekunder mer på McLaren när vi kommer in på racet, som vi snart ska göra. Men en till punkt att nudda är ju Leclerc, som med nöd och näppe tog sig vidare från Q1, alltså i sista försöket, och med små, små, små marginaler. Och sen så kraschar han ut sig i kvalet också och får titta vidare på från en solstol. Eller brassestol kanske heter. Campingstol kanske heter.
Ja, en Alonso-stol kanske. Var inte så han satt när han körde i McLaren?
Jo, men han satt och njöt lite mer då, Alonso, va?
Ja, han såg ju inte... Det som jag kan tycka känns lite så där är ju när det gäller Leclerc, och det pratas ju om sån monsterkontrakt med Ferrari, och när, om det nu finns något sånt, så när presenteras de då? Ja, det är ju alltid i samband med Monza. Vi har Monza nästa vecka och han gör ett dåligt kval. Han gör ett dåligt race, har svårt med balansen i bilen. Han är inte nöjd med gänget i depån, vilket man hör på radiotrafiken. Och han påtalar med tydlighet hur vi måste jobba för att få ordning på däcken. Under kvalet är det just pratar om hur vi måste jobba för att få ordning på däcken, var de måste släppa ut honom för att han ska ha en chans att leverera, och hur vi alla måste jobba tillsammans. Och på något sätt är det otroligt symptomatiskt för Ferrari, att det känns ju som att de drar ju åt alla håll och det finns ingen som håller ihop den här skutan. Folk bara hoppar liksom. Och jag hade trott att Fred Vasseur vid det här laget skulle ha fått en schysst form på Ferrari och börja få. Nu börjar jag bli orolig på riktigt.
Ja, vi kommer till mer Ferrari-kaos när vi nu tar oss in på racet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och då vill jag säga så här, Anna. Det här var väl årets race, till och med utan tvekan. Eller?
Nu är det så här att jag har ju någon förmåga att när jag har jobbat ett race, gjort ett race och sen pratat om ett race, så glömmer jag bort racen. Annars blir det alldeles för många i mitt lilla huvud. Då får jag inte
och just därför,
det.
Då är det utan tvekan.
Då är det väl utan tvekan årets bästa race så här långt. Men jag tycker egentligen kanske inte att det var själva racet som var det bästa, utan det var ju förhållanden runt omkring det som gjorde det. Som att jag hade ett par killar som jag vet brukar hänga på F1 Live som kom in lite sent, och jag fick hur många kommentarer som helst, bara va, vad har hänt, vad är det här, jo, nej, och jag svarar bara ja, grabbar, ni får vara i tid, för händer det så händer det direkt.
Ja, exakt så, och så var det med det här racet, för det ska börja. Och det ser ut som att det här racet kommer börja i någon slags torrt läge. Men precis när de ska åka ut på formationsvarvet så börjar det droppa. Och sen när racet väl startar, då har de här dropparna blivit en rejäl skur. Så alla var förberedda på att starta torrt och att det här regnet skulle komma lite senare. Men det smäller in snabbt som attan det här racet. Och Perez är väl den som tar första beslutet att gå in, eller ja, Red Bull är de som tar första beslutet, och såklart som alltid helt rätt beslut när de plockar in Perez direkt på första varvet, snabbast av alla, och sätter på intermediates. Och jag har lagt upp en liten bild här i vårt planeringsdokument, Anna, i plattan i mattan dokumentet, där det bara är race start kaoset och alla förflyttningar på från startposition till hur de ser ut efter varv 5. Och i vanliga fall så är det så här, ja men du vet att det är en ordning då, alla namnen uppradade på 20 rader, och så är det då en linje, Verstappen brukar alltid ligga etta och sen slutar den etta, och så kanske är någon förändring här och där efter si och så många varv. Men här är det är liksom ett, apropå, om man får säga att poesi och filosofi är konst, så är ju det här ett konstverk, om man bara tittar på de här trådarna som dras mellan vart alla är på varv 1 och vart alla är på varv 5.
Ja, men det ser ut som att, ursäkta mig, men det ser ut som att det är en spindel som har varit berusad och gått upp och ner med olika färger på benen i stort sett.
En bängspindel kanske, som har varit i Amsterdam och ritat här. Det var också roligt, det såg jag på sociala medier, det var roligt. De gör ju mycket roliga, eller roliga kanske de inte är egentligen, men de gör mycket klipp där de försöker få sina förare att vara roliga på sina egna sociala medier. Och då hade Max Verstappen ett Nederländerna-quiz med Sergio Perez. Såg du det här?
Nej.
Då frågar han i alla fall, ja, då är det en massa frågor om Nederländerna och bla bla. Och så ställer han frågan till Perez, vilken blomma är Nederländerna mest känd för?
Svarar han hasch då eller?
Han svarar weed. När det givna svaret är tulipan. Tulipan, ja, Harry Brandelius igen. Alltså, det är helt sjukt. Harry Brandelius, han gör sig påmind hela det här, det är hans avsnitt, nederländska avsnittet. Tänkte jag att det är på, det är ju en tulipan också. Harry.
Mer en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran, gratulera.
Ja, så en bäng Harry Brandelius, nej, en bäng spindel har ritat den här startordningen då, från hur de har gått. Men om jag bara ska försöka förklara, om jag bara tittar på den här bilden, så är det så, Verstappen startar etta, Norris startar tvåa, Russell startar trea. Och de är ju alltså sen då efter fem varv, så är Verstappen ner 3 platser, Russell är ner 13 platser, Norris är ner 10 platser. Mm. Och den som är mest upp platser, det är ju Daniel Joe som har gått upp 13 platser. Magnussen har gått upp 13 platser. Sargent har tappat 10 platser. Alltså det är så mycket som händer på de här 5 första varven.
Ja, men det är det. Albon också går ner 10 platser. Och bara den här...
Det är sjukt.
Ja, men det var ju helt galet. Sen kan man ju vara rätt säker på när det gäller Magnussen att även om han går upp från pitlane till... plats, vad han nu kan ha varit då, 9 eller någonting, poängplats, ja. I alla fall, så rasar han ju som en sten, för det känns ju som att de har något annat i bränslet på den här bilen än vad alla andra har.
Ja, men om vi tar då Perez i början och Red Bulls som vanligt helt korrekta beslut att plocka in Perez på en gång, samtidigt som Max känner, nej men jag kör ett varv till, det klarar jag av. Och det klarar han ju av såklart, eftersom att han är överlägset bäst. Perez går in och byter däck och då kan ju han köra sjukt mycket snabbare än alla, för att det regnet kommer så pass mycket så att intermediate är ett måste, och alla följer ju det beslutet sen direkt efter.
Men alla, ja, nej, så är det väl inte, va? Utan,
nej, de flesta utom några stycken.
Men det är ju några stycken som ligger kvar och tappar tid, alltså som tänker att den här skuren går nog över snabbt, men den tog ju, den skurade lite längre om man säger så. Men det som är intressant är att Max Verstappen tar in nästan 11 sekunder på bara 5 varv eller något sånt där, när han har bytt däck. Det är ju så att man bara ser hur den här klockan tickar ner, tickar ner, tickar ner, tickar ner. Jag förstår ju om Sergio Perez sitter där och blir helt orolig över vad som händer och inte förstår vad som händer. För det känns ju som han har ju en helt annan, han kör ju en helt annan bil, han kör ju ett helt annat mästerskap, Verstappen. Jag kände på mig själv där också, satt och lajva, att jag struntar i honom. Det händer så mycket annat som var intressant, men Verstappen här, kan vi låta vara.
Ja, det är ju alltså helt otroligt. Jag kollar nu på alla pitstops som gjordes och vilka som hänger kvar på röda däck och vilka som går in och byter. Och det är så att Albon och Piastri, de hänger kvar i 44 respektive 46 varv. Eller ja, jag vet inte hur man räknar då. De byter på varv 44 och varv 46. Jag vet inte vilket tillhör. Sargent ligger kvar, kraschar ut sig sen. Det kommer vi säkert på. Bottas ligger kvar i 16 varv. Hulkenberg ligger kvar i 16. Ja, och några stycken. Nej, Piastri byter på 15 till nya mjuka verkar som. Ja, men de flesta går in och byter till intermediates i alla fall. Och det är ju som du säger, det intressanta blir när Verstappen går in efter 2 varv och byter däck. Perez byter ju direkt och Verstappen kör ett extra innan han byter. Men sen kör han alltså in 10,7 sekunder på Perez mellan varv 6 och 11. Och då har han även overtakes att göra, Max Verstappen. Jag tror att han gör 2 omkörningar på de här varven också, samtidigt som Perez då har bytt till intermediates först av alla, är längst fram, fritt körfält. Inga problem med synen, inga problem att bry sig om bilar som är framför honom. Men Max Verstappen då, han har liksom regnstänk, han har att förhålla sig till vilka bilar man behöver köra om. Och trots det så kör han in 10,7 sekunder mellan varv 6 och 11. Han kör in 4 sekunder på Perez på varv 7. Och de har samma bil och de har samma däck.
Ja, det är ju helt ofattbart egentligen att det ens går.
Jag tycker att av alla grejer, alltså det är ju även en blind kan ju se att Verstappen är överlägsen alla andra och mest överlägsen sin egen teamkollega eftersom att de kör i samma material. Men jag tycker att här i Nederländerna så symboliseras Max Verstappens överlägsenhet allra bäst och allra tydligast, för att det är som klassskillnad på samma däck, på samma bana, i samma material, och kör in 11 sekunder på 5 varv. Det är ju gaulot.
Ja, nej, men det är ju en sån klassskillnad, och det är väl det som gör lite grann att man känner en viss oro för framtiden för Sergio Perez i alla fall. För visst, han är tvåa i VM, visst, han har ett kontrakt, men han blir ju krossad, fullständigt krossad, och han har ofta haft vissa problem under kvalet, han kvalade inte bra i Nederländerna heller, och det finns tendenser som jag tror att herrar Marco och Horner inte är helt nöjda med.
En till liten krydda till den här soppan är ju att Perez ligger där längst fram och han har ju egentligen möjligheten att bara köra som en dåre där, för att han ges ju chansen att vinna racet och bryta Verstappens streak. Men Verstappen kör ju där som like a madman där bakom, och då när Verstappen sen byter tillbaka från intermediates när banan börjar torka upp, så byter han på varv 11, så byter han tillbaka till soft, det vill säga han går in före Perez. Mm. Och då hör man då en skräckslagen lilla Perez på radion som frågar, Did Max undercut us? Och då får vi svaret, ja, han undercuttade oss. Och där de egentligen liksom, sanningen är ju, ja, han undercuttade oss så jävla lätt dessutom. Men Perez är ju liksom lite rädd och ledsen när det händer.
Ja, men han, Perez har ju det här läget egentligen ingen koll på hur långt bakom eller hur nära bakom som Verstappen faktiskt var. Och teamet, ja, vad ska de göra? De kan ju inte göra. Max Verstappen är ju som person en sån som går för en seger. De kommer ju inte kunna stoppa honom från att vinna i det där läget, utan han kör ju på sin maxnivå. Han gör ju inget annat. Han har ju, Max har ju bara ett max, och där han, jobbar Max.
Ja, han går ju inte bara för seger, han går ju även för att förnedra Perez i princip. För det är det han gör här.
Men jag tror inte att han har något annat. Han har inga, det finns inga nyanser i inställningen på honom. Det är bara, nej, Max. Det finns han, inget där, han kan inget annat. Så varför skulle han göra någonting han inte kan? Han gör ju det han kan, och det är ju krossa. Han är så.
Han är då byggd på samma sätt som en Formel 1-bil är byggd när Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson har försökt att förklara för oss i den här podden hur svårt det är att köra såna här bilar. För att de är inte byggda för att kunna rulla lite lugnt. De är bara byggda för att köra på absoluta max. De är liksom svårare att köra i stadsmiljö än vad de är att köra på sitt absoluta maximum. En sak till jag bara vill säga om det här regnscenariot i början med och Verstappens överlägsenhet och Perez och sådär. Det är ju också att det kommer ju regn sen. Och ett sånt här kaosigt regn kan ju egentligen göra vad som helst med en liksom lineup. Alltså det var ju det som, jag vet inte hur jag ska säga. Det som talar, alltså mycket talar ju för att Verstappen ska vinna såklart. Men om det är någon gång som yttre förutsättningar kan påverka racets utgång och liksom, ja, det har regnat lite extra mycket på något ställe och när Max Verstappen kommer förbi där på just fel tillfälle så råkar han få däcket i en pöl som gör att han får vattenplaning och att det går ett helvete. Eller att han gör ett depåstopp och sen så blir det säkerhetsbil. Det är mycket yttre omständigheter som har möjlighet att påverka det här racet till att slumpen ska avgöra mer. Men trots alla de här yttre omständigheterna och förutsättningarna så är det Verstappen som ställer sig högst upp återigen. Och det tycker jag än en gång visar sån himla tydlighet på hans storhet just. Nu har jag det sagt. Sen var det en sak till jag ville få säga. Och det var just produktionen i början av, alltså tv-produktionen i början av det här racet. Många gånger så startar ju racet och sen är det lite kaos i början, det är lite overtakes hit och dit. Och sen så får man en ganska lång repris på omstarten. Är du med på vad jag menar, Anna?
Ja.
Att man får se liksom en lång repris på, så här gick starten till, och så får man se lite olika onboards på vissa omkörningar som görs. Och det rullar i ett par minuter. Men det som hade hänt här, det var ju att när de här repriserna rullade, så var, när man kom ut igen så bara tappade man alla sina hakor som man hade, för att det var ju helt förändrat då i fältet just på grund av det här startkaoset, och då blev man lite blåst på konfekten i början. Men nu har jag det sagt, jag är redo att lämna Red Bull och starten.
Jag kan bara lägga till en sak. Du låter lite förvånad över att Max Verstappen är väldigt duktig på att köra i blött underlag. Men det man ska komma ihåg, det är ju att när de plockar honom till Formel 1 så gör de det efter en fantastisk insats på Nürburgring i Tyskland i regn. Så han är jätteduktig på att köra just regn. Så att slumpen skulle avgöra att han hamnar i en vattenpöl, ja,
Nej, då har du förstått mig helt fel. Jag menar att vädret skulle slumpmässigt kunna komma och påverka hela racets utgång, vilket gör att någon framför skulle kunna krascha på något ställe, vilket skulle påverka Verstappen också. Någon inte ser sig fram in i Verstappen på sidan på grund av att det regnar, eller att han tar ett depåstopp och sen blir det säkerhetsbil, vilket gör att han tappar sig så många sekunder. Till skillnad från många andra race som är mer normala, där det bara är att köra och då kommer Verstappen alltid vinna. Det var det jag ville mena.
Ja, okej. Nej, men jag tänker att i det här fallet så han är så duktig på att läsa de här omständigheterna och de här förhållandena. Så att han har, vi tror inte att han har lite marginal, men det har han.
Mm. Ja, ja, alltså, sett Verstappen i hagel och sett han i snö och sett han i liksom vattenplaningsracing eller sett han i 67 grader och på sand, så hade han nog vunnit på alla underlag, känns det som. Va? Nu tar vi oss vidare från Red Bull, för det finns en hel del andra grejer som faktiskt hände i det här racet. Och då är väl kanske Ferrari den, det är så många snackisar här, men Ferrari är väl en av de stora snackisarna, va?
Ja, 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 alltså den bilden när Charles Leclerc går i depå och alla i depåpersonalen står redo utan däck. Va? Vad, glömde du någonting eller?
Det är bland det sjukaste jag sett, alltså. Ett team som ska vara ett av världens bästa racingteam i hela vida världen, med mängder av pengar, ett av de största märkena i världshistorien. Alla står redo, mutterpistolmannen sitter redo, han som ska lyfta upp bilen står redo, alla som ska bara hålla i bilen och stabiliseras. De har liksom fyra personer som bara ska hålla i bilen så att den är still i luften när de har lyft upp den. Och alla står redo. Och ingen har lagt märke till att, va, vi har ju inga däck. Va? Det regnar. Va? Hur kan vi inte? Alltså, det är en sak så här. Visst, man kanske är hyperfokuserad på sin uppgift. Är man den personen som bara ska hålla i bilen under 2,3 sekunder, så kanske man är fullt fokuserad på, ja, okej, här, jag ska stå så här, mina fötter ska, jag ska ha den här liksom fotplaceringen, höften ska vara vriden så här, högerhanden ska vara en millimeter över vänsterhanden, så man kanske inte lägger märke till att det inte är några däck. Men att ingen där lägger märke till att vi har inga däck och här kommer Charles Leclerc in, det är otroligt.
Ja, och grejen är att det är inte första gången det har hänt heller.
Det är inte första gången de är inne där och fördärvar, som Jonas Björkman hade sagt. Och det är ju så här också. Om man skulle vilja vara lite Ferraris djävuls advokat, så kan man ju säga så här, ja, men den här regnskuren kom så mycket tidigare. Men de har ju en prognos. De vet ju att regnet ska komma någon gång. Är man inte förberedd på att det kanske kommer regna snabbare än vad de tror? Vad gör de? Sitter de inne och kollar på liksom... Testar Harry Brandelius-swedet och liksom har det gött där inne i Ferrari-depån och glömmer bort de där däcken, sitter och konverserar?
Nej, men grejen är väl det att de kanske inte är vana vid. Det regnar inte på samma sätt i Italien som det gör vid Nordsjön, vet du. Nej, jag vet inte. Men jag tycker att det är så himla symptomatiskt för Ferrari i år att struktur, har om det någonsin har funnit något uns av struktur i det teamet, så är det som bortblåst liksom. Det, och sen bara en sån sak, ja, men när Charles Leclerc då går ihop med Oscar Piastri lite grann, så får hans bil skador, och det är inte vilka skador som helst, utan han bara faller, han har ju noll balans i bilen. Och jag tycker att över hela helgen så har Ferrari inte varit där man ska vara. Jag tycker att det känns lite oroande, för nu är det Monza om en vecka, så det man tappar ju också tron och gnistan när det hela tiden går emot. Det krävs ganska mycket för att bryta ihop och komma igen och bryta ihop och komma igen och bryta ihop och komma igen. Och det är inte bara en förare som ska göra det. Det är ju 17 000 man i hela teamet. Och så mycket nya människor kan ju inte Fred Vasseur hitta. Han kan inte byta ut 1 000 gubbar.
Nej, det hade varit snyggt om han hade bytt ut 1 000 gubbar. Men det är ju så här att Leclerc, han byter på efter första varvet. Från soft till intermediates, och då är de inte redo, eller ja, alla är extremt redo förutom däcken, sådär. Men var det inte även så att han slog ihop på första varvet?
Jo.
Och fick problem med nosen, så de vet ju också vi måste byta framvinge, och det glömmer de också bort, för att framvingen byter han inte förrän sitt andra depåstopp, som han gör på varv 11 när han byter tillbaks till slicks. Vilket också, det är ju inte bara att de glömmer bort däcken. De glömmer ju bort vingen också.
Ja, nej, men jag vet snart inte vad jag ska säga mer. För att det är så mycket suck och stön och ångest. Det känns som en stor röd ångestklump just nu.
Ja, och det måste man väl säga att det är. För Leclerc är nu omkörd av sin kollega i mästerskapet. Sainz har nu 102 poäng och Leclerc har 99 poäng. Och snart så kanske det är så att om McLaren-bilarna fortsätter köra fint så kanske de också är förbi Leclerc, som är det stora affischnamnet för Ferrari. Och som det mesta tyder på att han ska förlänga och fortsätta vara det här affischnamnet för dem då. Och Monza nästa vecka och allt sånt där, va. Han slutar ju med att han får DNF det här racet också. Okej, då lämnar vi Ferrari kanske. Eller vill man säga att Sainz faktiskt var jätteduktig? Vill du det? Eller ska jag säga att Sainz var jätteduktig? Han var duktig ju. Va? Tycker du inte det? Han var bra. Sainz var bra. Ferrari var ju fruktansvärda, men Sainz var bra.
Ja, är det så du tycker? Jag tycker att hela Ferrari faktiskt behöver... Jag tycker inte att det här är... Man egentligen kan sitta och säga att han var bra och han var mindre bra. Jag tycker någonstans att hela det här teamet skulle behövas stoppas in någonstans och skakas loss och skakas runt och få ordning på alltihopa. För att Sainz är ändå femma. Alltså, Ferrari ska ju vara ett team som har i alla fall en förare på pallen. En femte plats. En femte plats är väl inte vad de ska komma hem med till Monza.
Och vi var inne ganska mycket på Williams i kvalet och även Logan Sargeant då, men här var det ju så att han hade sina bästa möjligheter trots kraschen då i Q3. Men han kraschade även i racet och då trodde man att det var när det hände, så tänkte man att ja, det var lite klantigt, rookie mistake och så vidare. Men enligt James Vowles så var det ett hydraulikfel som gjorde att han inte kunde svänga undan när han väl kraschade där. Ja, jag vet inte, vill vi säga något mer om det? Att han hade möjligheterna, men ja, nu säger Vowles att vi som team ska hjälpa honom för att det var inte hans fel det här.
Nej, men jag tänkte när man såg honom sitta i slänten med hjälmen på huvudet under en lång, lång tid efter den där smällen, så kände man för killen, och jag känner någonstans också att det där var väl precis det som han inte behövde för att kunna ta nästa steg.
En annan i dess rätta bemärkelse rookie hade vi i Liam Lawson efter att Daniel Ricciardo kraschade bort ena handleden på träningen, och då fick inte då den som var på plats och reserv Nyck de Vries, han fick inte chansen, utan det var ett statement att inte ge då den som har kört halva säsongen i Alfa Tauri och som var på plats och redo att kunna göra det, han fick inte köra, utan istället plockade Alfa Tauri in Liam Lawson, som med en träning och det här mardrömsscenariot till första F1-race kör in på en 13:e plats.
Jag tycker faktiskt han gör det jättebra. Alltså, Daniel Ricciardo gör ett misstag under kvalet och han inser att han har två alternativ, antingen köra på Oscar Piastri in McLaren eller också sätta sig i muren. Han sätter sig i muren, men han hinner inte ta bort händerna från ratten, och där får han en fraktur i handen. Den här är opererad i Barcelona av den läkare som opererade Lance Stroll inför säsongen efter hans cykelolycka, och också samma läkare som har, där MotoGP-förarna har ju klippkort till honom, så han är ju otroligt duktig. Sen är ju då frågan hur lång tid tar detta till han kommer tillbaka. Den frågan fick jag ungefär 10 000 gånger i helgen. Det är ju ingen som vet. Det kan ju vara så att han blir borta ända fram mot oktober och Japans GP, men vi kan ju räkna med att Liam Lawson som i alla fall sitter i bilen även till nästa helg. För där finns det ju ingen chans att han ska kunna köra igen när man kör på Monza. Sen vet vi inte mer. Christian Horner sa 3 veckor, 6 veckor, 8 veckor. Vi får se. Senaste uppgiften jag såg var Japans GP. Så att, det är en bit kvar. Men Liam Lawson vart ju, han kör ju annars Superformula i Japan, och det är ju den näst snabbaste formelbilsmästerskapet efter Formel 1. Där är han med i titelfighten, och han kvalar ju sist, men sen gör han det ju jättebra under racet i de här svåra väderförhållandena. Han tar sig alltså nästan upp på en poängplats, och han är bästa Alfa Tauri-förare i det här racet. Han slår Yuki Tsunoda. Och det vi kan ta med oss av detta är ju att pressen ökar ju ytterligare på Daniel Ricciardo, men även på Sergio Perez.
Ja, absolut. Det är två grejer som jag vill ta upp där. Det första är när du säger att han kör den här formelbilsracingen som är den näst snabbaste efter Formel 1. Det betyder att Formel 2 inte är snabbast efter Formel 1.
Korrekt.
Tack, tack. Så smart var jag. Men vad är det här för serie då?
Det är det japanska formelbilsmästerskapet som kör formelbilar i Japan. Det är ett där väldigt, väldigt populärt mästerskap. Och jag tror Felix Rosenqvist har kört det också, faktiskt. Det är inte helt ovanligt att man sätter förare och köra det.
Okej. Okay. Ja, och sen det andra då som jag ville ta upp var ju att han faktiskt spöade Tsunoda. Men att jag vill ändå att vi inte helt kastar Tsunoda under bussen, som fick en väldigt speciell strategi. Att trots att det började råmega regna där på slutet, så körde ju han 40 varv på ett par softs. Han bytte på varv 10 till soft, och det dröjde hela vägen till varv 60 innan han fick byta bort de där räcken. Så han tappade ju hur mycket som helst på slutet för att de där räcken var helt slut, och att han tvingades stanna ute så pass länge som han gjorde väl. Men det ska inte ta någonting ifrån Liam Lawson ändå.
Nej, absolut inte. Han gjorde ju en så bra, alltså så bra helg han kunde, alltså med vilka förutsättningar kastas han in där, från ingenting till allt och med de väderförhållandena. Det måste ju vara fruktansvärt svårt i en bil som inte heller riktigt håller. Så att, nej, hatten av för honom får man säga.
Ja, verkligen hatten av. Någon mer då man vill prata om? Alonso tillbaka på podiet och tog snabbaste varv, även Gasly på podiet. Vill du säga något om podiet kanske?
Jag tycker vi har Verstappen vinner, ja, det är vi vana vid. Sen är det lite roligt faktiskt tycker jag att se Fernando Alonso tillbaka igen på prispallen efter en lite tyngre sommar. Aston Martin kom ju med nya uppdateringar och Fernando Alonso sa efter det här racet att han tyckte att det kändes bättre. Men det är för tidigt att dra några större slutsatser av det hela. Aston Martin har ju redan tidigare sagt att man kommer att utveckla den här bilen under resten av säsongen, för de är så pass sugna på att göra ett riktigt, riktigt bra år och ta en andra plats i konstruktörsmästerskapet. Jag kan ju tycka att det är lite roligt att se hur Alonso här faktiskt trycker till Lewis Hamilton. Det skiljer bara en pinne inför den här helgen då, och medan Mercedes då gör en hel del misstag får man väl ändå säga, så visar ju Alonso inte bara att han klarar av att hantera förhållandena, han visar ju också att bilen är någonstans på väg, och han visar ju definitivt vilken förare som är bäst i det där teamet, för när Lance Stroll nollar så plockar han själv 19 poäng.
Vi ska säga det att anledningen till att Gasly kom på podiet var ju att Sergio Perez fick ett tidstillägg för att han körde, vad var det, 0,8 kilometer för snabbt i depån, va? 0,6 kanske, något sånt. Men så han får 5 sekunders tillägg i ett skede när fältet är samlat, när de gör en rullande omstart efter rödflagget på slutet, vilket är maximalt klantigt, va?
Det är superklantigt. Alltså alla som vet, som är ute och kör, som vet ju hur de här förbannade fartkamerorna står överallt och de är fasta. Och då vet man, då måste man ju ner. Man vet ju att det är en hastighetsbegränsning där. Det står en kamera där. Ja, men se till att du har rätt fart.
Ja, man tänker, hur kan de lyckas gång på gång? De har en pitlimiter. Också. Hur kan de gång, för det händer ju ganska ofta att vi får se en 5 sekundare för speeding in the pit lane ju.
Gasly hade väl också en, va?
Ja, och hux flux under säsongen så får man det, men här blev det kostsamt för Perez. Det sista han behöver också kanske, att åka ner från podiet på en klanteri så här, va?
Sen när man ser till Gasly då, så var det ju fantastiskt kul för honom att få kliva upp på en prispall, och nu är det ju så himlans jämnt mellan de där förarna i Alpine. Alltså Gasly har nu samlat ihop 37 poäng den här säsongen och Esteban Ocon 36. De har var sin tredje plats. Så att Ja, det blir lite spännande att följa. Jag tror att de där två kommer att gnabbas rätt bra. Många race framöver.
Mm. Således en... ja, jag vet inte, vill du säga något om någon mer kanske? George Russell var en som var lite sur den här helgen som... ja, startade så pass bra och ganska tidigt gormade på raden att vi hade en prognos på podium här. Hur kunde vi klanta till alltihopa?
Ja, alltså Mercedes gjorde ju misstag den här helgen sett till strategi. Och det tycker jag även att McLaren faktiskt gjorde. Det kanske inte var bilen det var så mycket fel på söndagen, utan det var strategi. Men det är ju så att ovanliga förhållanden kräver ovanliga åtgärder, och i det här fallet så lyckades de inte, och så är det ju ibland.
Mm. Ja, det var ju inte bra för någon Mercedes-bil, och båda McLaren-bilarna hamnade relativt långt ner också. Vill man säga något mer då om racet, eller känner man sig nöjd med det här regnkaosande, jätteroliga racet i Nederländerna?
Ja, men det tycker jag. Vi får väl dra prispallen eller resultatlistan lite kvickt, va? För vi ska ju snart upp på nästa race som är en helt annan typ av bana, och då kan det väl vara kul att ha med sig både resultat och VM-tabell.
Det tycker jag verkligen. Och när vi sitter här nästa vecka, kommer du då ha redan glömt det här racet och tycka att Monza är årets roligaste race?
Nu är det ju så här att jag har ju en otrolig kärlek till Monza. Det var ju där jag såg mitt första F1-lopp. Jag älskar den banan, hela stan, alltså de här Ferrari-flaggorna som vajar när man kommer in i stan, känslan, historien som finns kring banan, det gåshud, alltså det är en bana som har, där mästare har fötts och andra har förlorat livet, alltså det är så mycket historia på just Monza, så att jag kommer ju vara helt monsafierad från och med onsdag den här veckan fram mot måndag. Om det är det bästa loppet jag sett, om jag har glömt detta, jag kommer ju komma ihåg att det har regnat och så lite annat när du påminner mig. Men jag tror att jag kommer befinna mig i en monsabubbla.
Ja, det är bra. Mest av allt vet man att man kommer tänka på Harry Brandelius efter Nederländernas GP. Så här gick det i alla fall i det kaosiga, roliga racet. Max Verstappen 1, Fernando Alonso 2, Pierre Gasly 3, Sergio Perez 4, Carlos Sainz junior 5, Lewis Hamilton 6, Lando Norris 7, Alex Albon 8, Oscar Piastri 9, Esteban Ocon 10. Där har ni poängfördelningen, och ställningen i mästerskapet är således. Max Verstappen klar och världsmästare redan, kan vi ju slå fast. Sergio Perez 2, 201 poäng, Fernando Alonso 368, Lewis Hamilton 456, Carlos Sainz kliver förbi Charles Leclerc för att ta sig upp över både 100 poäng och på en femte plats. Det räcker där, va?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan du ska få plussa racet så var vi ju inne på cyklarna lite snabbt där bara. Det var alltså 45 000 cyklister per dag som tog sig ut till Zandvoort. Och enligt F1s egna produktion och statistik så var det alltså 97% av alla som var på plats. Det var 300 000 plus människor där under helgen. Så tog 97% cykeln dit.
Ja, men det är ju så här att du kan inte åka bil till Nederländernas Grand Prix. Det går inte. Eller i stort sett inte. Det är nästintill avstängt. Det är väl så här mamma, pappa, Verstappen typ som kan åka bil dit. Annars är det cykel eller fötter som gäller. Det är kommunalt man ska åka dit. Det är en del i deras satsning för att göra Formel 1 lite mer klimatsmart. Och också för Nederländerna att det ska vara en schysst inramning i det här racet.
Fantastiskt på alla sätt och vis, måste jag säga. Och de som har varit i Nederländerna, många kanske har varit i Amsterdam någon gång, där får man ju se sig om till höger och vänster hela tiden för att alla cyklar. alla cyklar överallt och hela tiden. Jag var där ganska nyligen och jobbade lite för Aftonbladet, var nere på eventet för nästa släpp av EA Sports fotbollsspel som alltid har hetat FIFA, men nu heter det EA Sports FC. Då var vi nere, jag och kollega Leo Pettersson, i Amsterdam och jobbade, och vi garvade så mycket åt att det gick inte att gå mer än 2 meter utan att man var tvungen att kolla höger och vänster för att alla cyklar. Och då finns det då bilder på Zandvoort här nu, där man i vanliga fall brukar se så över flygningsbilder, så är det på hur många bilar som helst som har parkerat. Men här är det liksom, ja, det ser ut som en myrstack, och det är då cyklar i oändlighet alltså. Bra jobbat av dem.
Alltså jag undrar bara hur man ska hitta sin cykel där när man är klar. Så var parkerar jag cykeln?
Bland 45 000 andra. Ja, nog om det. Nu vill jag att du höra, nu vill jag höra vad du har för plus på det här racehelgen.
Yes, då börjar vi med motorstoppet faktiskt. Och där stoppar vi in Logan Sargeant. För frågan är ju nu, hur lång tid får han? Visst, första amerikan i F1 på länge. Han var första amerikan att kvala in så högt på jag vet inte hur många år. Men det finns någonting som väntar bakom som Mercedes gärna vill ha in, och det är Mick Schumacher. Ett plus underkänt för Ferrari. Jag spelar ingen roll att du tyckte Carlos Sainz var duktig. Jag tycker att teamet gör ett för bedrövligt jobb igen. Godkänt skickar vi till Alex Albon. Det var kanske lite mer än godkänt, men jag hade inga mer poäng kvar där i toppen, så han fick en 2. Pierre Gasly får 3 plus för sin pallplats. 4 plus går till Fernando Alonso, som dessutom tar snabbaste varvet. Det känns ju som att han har hållit på och kört snabbaste varv nu i 20 års tid ungefär. Jag tycker det är fantastiskt kul att se honom. Och 5 plus måste ju gå till Max Verstappen som tar sin tredje seger på hemmaplan.
Mm. Och med all rätt. Och det du sa om Fernando Alonso, häng kvar i den tanken. För nu när vi kommer in i småstatsen så tar jag det därifrån. Och det är nämligen så här att de här 20 åren som du sa ungefär till, det är på dagen nästan rätt. För han tog sitt första snabbaste varv 2003, för 20 år sedan i Kanada. Och han tog sitt senaste snabbaste varv i Ungern 2017. Men han slog också ett rekord den här helgen i det längsta intervallet mellan första och senaste podiumet då, när han körde upp på en andra plats här, så gjorde han det 20 år, 5 månader och 4 dagar efter sitt första podium som han tog i Malaysia 2003. Och då slog han alltså Michael Schumacher som tidigare hade rekordet med 20 år, 3 månader och 2 dagar mellan Mexiko 92 och Europas GP 2012. Va? Det är väl sjukt va? 20 år!
Det är en livstid, typ.
Och en annan liten statistik som är lite kul är att det var första gången sedan Imola 2021 som det var röd flagg i varje session här i Nederländerna. Och sen var det även ett rekord i antal depåstopp. 89 stycken depåstopp. Det var full fart i den där depån, och i pitlane så var det action helt och hållet. Och utöver då det här som hände med Leclerc när de stod redo allihopa utan några däck, så var det även så att när Mercedes gjorde en dubbelstackare så stod även kameramannen i vägen för George Russell som skulle gå in. Kameramannen stod bakom Lewis Hamilton, ni vet, när han går in och byter däck. Och då ser man då hur en av de här mekanikerna bara sliter bort den här kameramannen för att George Russell ska kunna åka in. Så han tappade en del tid där också. Sen var det, som du sa, Logan Sargeant, första amerikan i topp 10 i ett kval sedan 1993. Nu vill jag höra vad som har hänt med svenskarna i racingvärlden, Anna.
Jo, men vi kan väl börja med Marcus Ericsson då. De här snacket som det har handlat om att han kanske skulle vara på väg att byta från Ganassi efter 4 säsonger är det väl. Då det stämmer ju. Han ska nu köra för Andretti Autosport istället. Marcus har hela tiden haft med sig sin egen finansiering. Och han tycker efter sina insatser, bland annat Indy 500, även om han är i toppen av mästerskapet, att han faktiskt har rätt att bli en betald förare. Och det blir han hos Andretti. Sen hade
det är väl på tiden, va?
Det är väl på tiden, kan man tycka. Sen är det ju också så här att det blir en plats ledig hos Chip Ganassi. Och det som det snackas om är ju vår nya svenska supersuccé sub Linus Lundqvist, som har varit inne och kört nu 3 race i Indycar. Han körde också starkt på ovalen i helgen. Han har kört både stadslopp, vanlig bana och oval. Och det snackas ju om att han eventuellt då kan vara redo för den här platsen hos Ganassi. Men vad som händer, det vet vi inte. Men vi körde i alla fall oval i helgen. Bästa svensk var Felix Rosenqvist på plats 8, Eriksson 10 och Lundqvist 18 man.
Sjukt ändå, det är ju ändå stora grejer som händer borta i IndyCar, att Marcus Ericsson ska byta team efter ändå och ha varit så pass liksom profilerad för Chip Ganassi Racing, och att vi har en till svensk inne, vilket gör att vi kanske startar nästa säsong med 3 svenskar. Det är ju sanslöst ju.
Ja, 3 svenskar plus en liten halv, eftersom Tom Blomqvist, son till rallyikonen Stig Blomqvist, också är klar, men han kör inte med svensk licens. Därför kan vi inte säga 4 svenskar, även om man är svensk medborgare.
Men vi kommer alltid kunna säga 3,5 svenskar, om det nu blir så här.
Det får vi se. IndyCar kör igen 1-3 september. Då är det Grand Prix of Portland. Och det är säsongens näst sista tävling.
För den som är lite så här småintresserad av IndyCar då, byter han upp sig, byter han ner sig Marcus Ericsson med det här övergången?
Jag tror att alltså det är båda två är ju två starka och klassiska team. Men jag tror att för Marcus, som har i Ganassi finns ju Alex Palou som nu leder mästerskap, och där finns Scott Dixon som är en institution inom IndyCar. Jag tror att för Marcus fortsatta utveckling så är det bra att köra för Andretti, där han kan få chansen att utvecklas vidare och ta nästa steg i sin karriär.
Det blir spännande att följa. Ska vi blicka framåt mot Monza lite grann, som ska köras bara om några dagar?
Ja, som jag sa, det är ju min absoluta favorit alltså. Och här kommer vi köra nu kval lördag 16, race söndag 19. Det här är ju en bana som är 5,7 kilometer lång. Den är ju supersnabb alltså. Här går ju undran, Temple of Speed. Vad kan vi säga mer? I fjol så var det 2 stoppstrategi som vann, men de flesta valde 1 stopp. Banan har funnits med sedan 1950, och 25 gånger så har man vunnit från pole position. Senaste segrarna är ju Max Verstappen 2022, Daniel Ricciardo vann överraskande i McLaren 2021. 2020 vann faktiskt Pierre Gasly i en Alfa Tauri. 2019 Charles Leclerc för Ferrari, och 2018 Lewis Hamilton Mercedes. Och Hamilton har tagit 5 segrar, precis som Michael Schumacher. Vi kan också notera att Ronnie Peterson faktiskt vann på Monza vid 3 tillfällen.
Superlegendarisk racingmark. Och bara när man lyssnar på senaste segrarna så har det ju, här kan det ju skrällas, hända grejer.
Det känns lite så. Vi får väl se lite grann vad vädret innebär också. Det är ju alltid svårt att säga det flera dagar innan. Det kan ju vända fort, men det ska bli spännande.
Vem tror du kör Alfa Tauri i bilen?
Liam Lawson.
Spännande. Då vet ni att vi hörs om vi hörs nästa onsdag helt enkelt, eller vilken dag eller natt ni än lyssnar på det här. Vi tackar för att ni har hängt med oss. Tack.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something dead with the engine.
And then you pet up for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls here.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.